Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med detta är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och det ni kommer höra prata om detta i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Karin Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Och jag, Paula Dahlberg, som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Idag kommer vi prata om fallet Lotta Rudholm. Så, Kajan, Hanna, hur är läget?
Hej!
Det är bra. Ganska bra.
Ja, nej, men det är bra.
Tredje gången gilt nu.
Så jäkla trevligt.
Ja, det är fantastiskt.
Jag ser fram emot att se er under de här inspelningarna. Det är, fast det är jobbiga saker vi pratar om, så är det mysigt att se er.
Mm, detsamma.
Mm, detsamma.
Men fasiken var tungt det har varit, tycker jag, inför det här avsnittet. Det har varit så jäkla mycket att gå igenom och det har varit så jäkla tunga grejer. Det har ju varit de andra två också, men ja, jag vet inte.
Den här har ju varit väldigt mastig.
Ja, men det är något speciellt.
Ja, vi har ju haft fuppen och så mycket material där allting går igenom väldigt detaljerat. Så att det är inte så mycket som bara är återberättat direkt, utan vi har ju sett det från källan så nära man kan komma. Och då blir det ju närmre på något sätt.
Mm. Jag ska bara säga att Lotta, det var ju liksom inte så himla länge sedan, så man kan ju komma ihåg det. Och att Lotta gjorde ett sånt liksom avtryck i och med att hon dokumenterade egna skador och pratade med anhöriga och sånt. Och så hon är ju närvarande liksom i materialet på ett sätt som är väldigt påtagligt.
Precis.
Ja, alltså jag kan ju bara säga att fuppen är ju över 1000 sidor, så att vi har ju haft att göra.
Ja, och så lite domar på 80 sidor till.
Jag blir nästan lite det här när det, ibland kan jag få den här reaktionen när någonting är väldigt, väldigt tungt och jobbigt, så kan man som en motreaktion att man i princip blir lite så här fnissig, och så blir man så här: nej gud, jag får inte hålla på så här, det är jätteolämpligt, och då blir det ännu värre, så ni får ha överseende med det.
Det är inte så konstigt, tänker jag. Det är ju typ som att man gäspar. Alltså den, man behöver släppa ut massa spänning och massa jobbighet på något sätt. Och då kan det komma genom ett fniss eller något flams mm. eller någonting. Annars kommer man ju under.
Ja, det blir ju så.
Det är ju andningshål. Det tycker jag är skönt när man lyssnar på true crime-poddar eller mordpoddar som har en humoristisk prägel. Typ, vad blir det för mord? Att de där gäspningarna serveras en och kommer till en ganska skönt. Så, och det gör ju att man orkar ta sig igenom det. Så att även ja, om vi precis. Inte har några skämt att leverera, så tror jag att man fattar att vi också behöver andas lite.
Ja, men precis.
Ska vi prata om något annat lättsamt innan vi börjar? Eller ska vi bara dyka in i det?
Jag tror det är lika bra att vi dyker in direkt. Vi får vara lättsamma på dagens snabba sen, helt enkelt.
Ja, vi får liksom neutralisera oss i slutet med någonting lättsamt. Det är så jag brukar när jag ser så här jobbiga grejer på tv. Någon så här jättetung film. Då måste jag alltid gå in på YouTube och typ titta på katter eller någonting. För att återställa mig själv i balansen.
Japp.
Jajamän.
Nyans.
Ja, men då börjar vi. Och som vanligt så kommer jag att gå igenom lite bakgrund och det här händelseförloppet då. Innan Hanna sen kommer ta över med vad domstolen och domstolarna har sagt om det hela. Vi kommer prata om Lotta Rudholm idag, som mördades 2016. Lotta och mannen som mördade henne, Martin Jonsson, är omnämnda vid namn flertal gånger. Väldigt, väldigt många gånger i media, och Lottas familj pratar öppet om henne, så att vi kommer använda deras riktiga namn, Lotta och Martin. I bakgrunden här så kommer två andra personer att figurera, och de har vi påhittade namn på. Det är Lottas ex, hennes ex-sambo, som vi kallar Jens, och Martins andra relation, en annan kvinna som man har en romantisk relation med, och henne kallar vi för Anna. Men vi börjar, och det börjar egentligen mycket tidigare än det här, men i början av 2010-talet så flyttar Lotta från Härnösand till Stockholm. Och det gör hon tillsammans med sin dåvarande sambo Jens. De flyttar isär efter ett tag, men fortsätter att umgås som kompisar. Lotta har efter det en annan relation med en man, och den relationen var i några år men tar slut efter att mannen har varit otrogen. Och det var efter det, Lotta alltså är ganska så skör, som hon genom en Facebookgrupp lär känna Martin Jonsson. Och någon gång under januari eller februari 2016 så inleder de en relation. I oktober året innan så har Martin blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff han avtjänat för bland annat våld mot sin dåvarande flickvän. Så han är villkorligt frigiven när han träffar Lotta och när det här händer. Men listan på de gånger som Martin har lagförts är betydligt längre än så. Och det är framförallt våldsbrott det handlar om. Där det i vart fall har varit en person som har dött. Det pratas om två gånger, men jag är osäker. En person i alla fall. Martin tycks onekligen ha haft en svår barndom med en mamma som alkoholist. Det förekommer även berättelser om att det ska förekommit sexuella övergrepp. Han har två bröder, och i vart fall en är lagförd för våldsbrott, bland annat som den så kallade järnspettmannen. Det var alltså han som gick omkring med ett järnspett en eftermiddag i Stockholm och misshandlade människor. Och så pass illa så att en äldre man dog. Martin har hållit på med droger länge, men uppger själv att han håller sig drogfri fram till årsskiftet 2015-2016. Men att han sen börjat med sina vanliga droger igen. Och det är anabola steroider, benzodiazepiner och kokain. Medan Lotta och Martin har en relation har Martin alltså även en relation med Anna. Det ska ha varit någon form av och påförhållande. Anna dras in i mordutredningen som vittne och då börjar hon berätta för polisen om vad Martin har gjort även mot henne. Men efter 2 polisförhör så slutar hon att medverka i polisutredningen. Det som framkommer leder i alla fall till en av åtalspunkterna mot honom och våldet och hoten som han utsätter Anna för liknar i hög utsträckning det som han gör mot Lotta. Man skulle kunna gå in betydligt mer på den här situationen. Det är framförallt en som Anna berättar om. Men jag tänker att vi kanske gör det i efterpratet i så fall. Så håller vi det här till Lotta för nu. Lotta och Martins relation fortgår. Och nu börjar det dyka upp märken och skador på Lottas kropp. Hon tar bilder på de här med sin mobiltelefon och skickar till 3 av sina närmsta vänner. Och hon ber dem också spara bilderna ifall något händer henne. Och så fort hon har skickat de här bilderna så tar hon bort dem från sin egen mobil. Vid flera tillfällen så tvingas Lotta uppsöka läkare för sina skador. En gång är det brutna revben. Men hon säger då inte till läkaren att det är Martin som har skadat henne utan hon uppger att det har varit ett rånförsök. Senare så kommer hon dock att polisanmäla bland annat den här händelsen. Vi ska prata mer om det snart. Och berättar då att det är Martin som har misshandlat henne genom att krossa hennes revben. Det är som sagt ett otroligt omfattande material bakom det här fallet. Och många fruktansvärda händelser som där det liksom involverar andra personer än Lotta och Martin. Så det finns ju väldigt mycket vittnesmål. Men för att ta som exempel på en sån situation så finns det en som involverar Jens då, Lottas ex-sambo. Och det är den 1 maj 2016. Den händelsen resulterar i att Lottas ex Jens då ringer till polisen. Jens berättar då att Lotta ringde till honom på eftermiddagen vid 5:30 och berättar att hon har träffat en kille och att han har sagt att han vill döda henne, men även Jens, om det skulle vara så att Jens skulle komma dit. Jens blir naturligtvis väldigt orolig och åker hem till Lotta direkt. När han är där ska Martin ha stått och skrikit och varit upprörd över att Lotta, citat, sugit av eller knullat Jens. Martin ska även ha sagt att han ska se till så att Lotta försvinner från Stockholm. Och senare att hans kompisar skulle ta ut henne i skogen, volta henne och sen gräva ner henne där. Jens ska även ha sett blåmärken på Lottas överarmar. Och Martin ska ha kommenterat det med att, citat, man måste lyfta upp henne ibland och tillrättavisa. Slut citat. Då ringer Jens till polisen. Martin och sin sida menar att Jens hade sagt någonting i den här situationen som gjorde att det lät som att han och Lotta hade en affär och att Lotta alltså var otrogen. Och enligt Martin är det till Jens han har sagt att han ska köra ut honom i skogen. Men Martin erkänner i alla fall själv att han har hotat Lotta på en rad olika sätt. Till exempel har han sagt att han ska vilja skära ut hennes silikonbröst, skära halsen av henne. Sätta henne i rullstol, möblera om hennes ansikte, slå ihjäl henne, skära sönder henne i halsen med slöaste kniven. Och de här olika hoten finns det alltså vittnen till också. 25 maj då, som sagt, så anmäler Lotta själv Martin. Hon kontaktar polisen och det är efter en händelse när Martin har ringt till hennes chef. Och sagt till chefen att Lotta varit narkotikapåverkad på jobbet medan hon jobbade. Chefen reagerar och pratar med Lotta om det här samtalet. Och det leder till att Lotta öppnar upp och berättar om våldet i relationen. Chefen säger då att Lotta absolut inte får åka hem till honom. Utan de ringer istället till Jens som kommer till skolan. Och Lotta åker tillsammans med honom till polisen och gör den här polisanmälan. Lotta flyttar även tillfälligt in hos Jens. I polisanmälan så framkommer en rad situationer av allvarliga hot och misshandel. Martin har bland annat kastat ett glas på Lottas fot så att det gått sönder och skurit upp hennes fot. Han har knäckt hennes revben med slag. Han har sparkat henne på rumpan så att hon blivit blåslagen. Han har tagit stryptag, sparkat på henne, tvingat henne att sitta på golvet som en hund. Han har slagit henne med knytnäv i huvudet så att hon har fått flera bulor. Han har hållit i en sked framför henne och hotat att plocka ut hennes ögon med den. Han har på väldigt många olika sätt sagt att han ska skada och ha ihjäl henne och hennes hund och hennes närstående. Han har också sagt till henne att skulle hon kontakta polisen så kommer det hända väldigt hemska saker. Men när Lotta då har gjort den här polisanmälan så är det någonting som händer med återkopplingen som gör att Lotta känner att de liksom inte har tagit hand om hennes berättelse. Hon känner att hon har öppnat upp och att det här sedan inte har lett liksom till någonting. Det här gör att Lotta inte längre vill medverka i anmälan. Hon säger att hon inte orkar och att det ändå inte kommer bli någonting i tingsrätten. Och när det inte blir någonting så orkar inte hon gå runt och vara rädd. Hon säger också att polisen utsätter henne för fara när de utreder det här vidare. Lotta är uppenbart väldigt, väldigt rädd i den här situationen. Polisen försöker förmå henne att fortsätta men hon säger nej. Och då läggs förundersökningen ner. Trots allt så att det finns omfattande stödbevisning och vittnesmål. Och det beslut som låg om att anhålla Martin i sin frånvaro hävs också. Och det här är väldigt kort innan mordet. Det här är något som har mötts av stark kritik, men det ska vi komma till sen. Lotta erbjuds på andra vägar ett skyddat boende, men där är hennes hund inte välkommen. Hon tackar därför nej till det. Och det som händer här är att allting faller mellan stolarna egentligen. Efter ett tag så är Lotta tillbaka både på plats på jobbet och hemma i sin lägenhet. Och till sina närstående så säger hon att nu är allting lugnt och att hon och Martin inte längre har kontakt. Så de slappnar av lite det. Det här har man dock i telefonlistor kunnat se inte stämde. De hade omfattande kontakt. Jag har suttit och gått, kunde liksom inte ta blicken ifrån den här sms, flera dagars sms-konversationer. Det är otroliga mängder sms fram och tillbaka varje dag. Precis dagarna innan hon mördas. Veckan innan Lotta mördas så söker Martin vård för sitt missbruk och sitt psykiska mående. Både tillsammans med Anna och tillsammans med Lotta. Inte samtidigt utan vid olika tillfällen. Här finns det journalanteckningar i FUPen som visar att man från vårdens sida ser att våldsrisken hos Martin är extremt hög. Och man ser också och skriver att Martin bland annat har paranoida föreställningar. Han pratar bland annat om att hans flickvän ska ha gjort saker hon inte borde och att någon gömt sig i garderoben. Men just det här att våldsrisken anses så hög, att man skriver att bedömning bör göras med stöd av fler personal. Det vill säga man vill inte vara själv i rummet med honom. Han hänvisas runt till olika enheter, han skrivs ut. Han skriver ut sig själv, han vill inte vara kvar för att då ska han, det är olika restriktioner, han ska inte vara i kontakt med vilka han vill och så. Han hotar även en handfull vårdspersonal till livet. Martin säger att han har ett stegande missbruk som han vill ha hjälp med att avbryta, att han har hallucinationer, men den här hjälpen kommer då av olika anledningar inte fram ordentligt. Å andra sidan ska man ha med sig att Martin tidigare har uppgett till sin kontaktperson på Hall att om man ska begå ett brott eller mörda någon så ska man söka vård precis innan så att det finns dokumenterat. För det gör det lättare att dömas till rättspsykiatrin, vilket han tyckte var lättare då än fängelse. Och det här är ju en bra tid innan mordet som han har yttrat de här tankarna. Dagen innan Lotta mördas, det vill säga 3 juni 2016, så åker Martin hem till Anna och överraskar henne med nya utemöbler. Och nu befinner vi oss alltså morddygnet, kvällen den 3 juni och natten till den 4 juni 2016. Martin var ute och festade med kompisar. Han hade precis innan monterat de här utemöblerna hemma hos Anna tillsammans med henne. Och sen har de gått ut och käkat. Han fortsätter ut på krogen och hon åker hem. Väl ute så stöter han på en annan tjej. Han har inte träffat henne innan, men de börjar prata. Och han kommer att umgås med henne och hennes kompisar under kvällen. De tar sig vidare till ett annat ställe, en annan krog, men kommer inte in där. De pratar om vad de ska göra och det är olika alternativ som cirkulerar. Men på Martins initiativ så åker de, tar de en taxi till en efterfest hos en av hans kompisar. Men Martin och den här tjejen stannar bara en kort stund i den lägenheten, för det var ingen efterfest där. Åker sedan vidare i en taxi. Tjejen hoppar ur efter ett tag och ska hem till sig. Och Martin åker då vidare till Lottas adress. Då har de innan under kvällen skickat sms till varandra. Men Lotta slutar svara efter 9. Och sen är det Martin som skickar meddelanden och frågar varför hon inte svarar. Han skickar alltså mängder av meddelanden med väldigt anklagande ton. Som de sms-konversationerna alltid är. Han anklagar henne för att ha någon annan där. Att hon är otrogen alltså. Martin själv säger att han inte kommer ihåg så mycket från den här kvällen och natten. Men vi vet att han anlände till Lottas lägenhet 5:10 på morgonen. Det verkar som att Lotta legat och sovit fram till att Martin kom dit. Och att hon sen har släppt in honom i lägenheten. Vid 5:12 vaknar en granne till Lotta. Hon bor 2 våningar upp och sover med öppet fönster. Grannen vaknar av 3 kraftiga bankningar och en mans röst som skriker: "Varför ljuger du för mig?" Grannen har också berättat hur hon först hör en kvinna gråta och hulka, men att det sen byts ut mot kvidanden eller gnyenden. 05:23 ringer Martin själv till SOS. Han är uppenbart stressad och säger bland annat att han har slagit sin flickvän, att hon spottar blod och är trasig. När polis anländer till platsen så hittas Lotta på golvet och det är en ansenlig mängd blod runt henne där hon ligger. Polis som vaktar Martin ute på gården säger att hen tänkte att han måste ha använt kniv eftersom han var så pass blodig om händerna. Martin säger upprepade gånger att han lagt Lotta i framstupa sidoläge och ringt polisen. Och det uppfattas av polisen på plats som att han gör det för att de ska vara snälla mot honom. Han säger det här många, många gånger om. Jag ringde polisen, jag ringde SOS. Han ska också ha sagt något i stil med: "Den jävla subban har legat med en annan kille", och sen säger hon framför mig att hon inte gjort det. Polisen i fråga har uppgett att det var som att han ville rättfärdiga det han har gjort och att han inte verkar tycka att han hade gjort något fel. Så han pratar alltså om att han anser att Lotta varit otrogen och att han liksom reagerade på det. Undersökningen ska senare visa att Lotta har utsatts för upprepat våld i form av bland annat slag och troligtvis sparkar. Det här med sparkarna är någonting som Martin säger sig inte komma ihåg, men en del av höger byxben på Martin har varit mättat med blod och där fanns även ett långt hårstrå, och därav så tror man att det är troligt. Blodbildsanalysen visar att en del av det våldet har skett när Lotta antingen legat blodig på golvet eller befunnit sig i en hukande låg position. Poliserna som hittar henne berättar att hennes huvud är så pass svullet att man inte ser några ansiktsdrag överhuvudtaget. Det går inte att se vart näsan sitter, det är bara som en svart och röd boll. När man hittar Lotta så förs hon direkt till sjukhus, men hon avlider av sina skador den 7 juni 2016. Och de här skadorna som listas, de är omfattande, massiva. Slagen är så hårda att ben gått rakt av. Allt våld är riktat direkt mot huvud och ansikte och hals. Martin har själv i polisförhör uppgett hur han, citat, suttit och matat på henne. Rättsläkare uppger att dödsorsaken är de enorma hjärnskador som Lotta får av våldet. Hennes skalle är bokstavligt talat spräckt och hjärnan helt uppsvullen. Det står också klart att våldet är helt ensidigt från Martins sida och att Lotta inte ens haft möjlighet att försvara sig. Det ska sägas att vid den här tidpunkten så vägde Martin omkring 115 kilo och gick på anabola. medan Lotta vägde 59 kilo. På bilderna som tas av Martin på arresten så syns hur hans händer, framförallt den högra, är ordentligt svullna och blodiga. Det finns även intorkad vätska, såsom blod i hans ansikte, på händerna och foten och över hela hans kläder. Blod- och urinprov på Martin visar spår av såväl alkohol som flera narkotikapreparat. De här, jag måste bara säga, det är svårt att läsa det här. De här bilderna på Martin i fuppen tyckte jag var skitsvåra att scrolla sig igenom. Han är ju alltså prickig i ansiktet av Lottas blod. Han har liksom inga egna skador. Och händerna är liksom täckta med det här också. Det är, ja, det är vidrigt. Vidrigt att se. Jag tänker kanske att vi stannar i det. Och så får du ta vid, Hanna, när det kommer till vad tingsrätten säger om allt det här.
Det här är Nyans. Ja, tack Kajan för den här genomgången. Det känns på något sätt som att du gör det svåra här, att behöva ta upp allting. Det är lättare att lyssna, men än att behöva liksom prata om det så. Jo, jag tänkte gå igenom framförallt hur tingsrätten resonerar kring liksom bevisningen och sen det straffet han får. Han blir ju dömd i tingsrätten och han blir även dömd i hovrätten. I tingsrätten blir han dömd till livstidsfängelse och i hovrätten så sänker de straffet till 18 år. Och efter att ha hört det Kajan berätta så känner man bara, nej, liksom, hur kan det gå till så här? Hur kan det bli så? Men det är det vi ska gå igenom. Jag tänkte också prata dels om de andra brotten som han står åtalad för det är nämligen en lång rad brott som han står åtalad för. Och då är det grov kvinnofridskränkning. Och för, utöver mordet då, och för att man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning så krävs det att man har utsatt sin partner för ett upprepad kränkning av den personliga integriteten och att det då har varit ägnat att allvarligt skada hennes självkänsla. Och jag drar lite här, för att grov kvinnofridskränkning är egentligen exakt samma brott som grov fridskränkning. Och det är rätt intressant det man har gjort här, för man införde grov kvinnofridskränkning egentligen bara för att poängtera att det här är någonting som framförallt kvinnor utsätts för och att det har liksom ett pedagogiskt syfte att kalla det just grov kvinnofridskränkning. Så, och utöver att det precis beskrev så ska man också, våldet ska då ha skett mellan mot en närstående och att relationen får inte heller vara helt kortvarig. Och tingsrätten ägnar ändå ganska mycket tid åt att resonera kring huruvida Lotta dels är närstående till Martin och om deras relation har varit tillräckligt lång.
Är det för att de inte bor ihop som de måste resonera om det, eller?
Exakt. För man brukar säga att när det är grov kvinnofridskränkning då ska man egentligen ha bott ihop. Men jag tycker att tingsrätten gör en väldigt bra bedömning som på något sätt känns modern. Dels så pratar de om maktbalans, vilket jag tycker är jättebra. Och de säger också att även om de inte haft tidsmässigt en särskilt lång relation så har det ändå inte varit upp till Lotta att jag avslutar relationen. Lotta har inte haft möjlighet att avsluta den. Utan att hon har varit liksom helt i Martins våld kring hur lång relationen skulle bli. Och man anser också att det faktum att han avslutar den genom att han mördar henne och att relationen är kortvarig på grund av att hon blir mördad, det är rent ut sagt stötande att en sån sak skulle göra att han inte kan bli dömd för grov kvinnofridskränkning. Så att man säger också att huruvida när det kommer just till det här med närstående, tar de ju upp det här att de har haft eller att Martin då hade flera relationer och det var lite av och på och sådär. Men att man ändå ska se det ur brottsoffrets perspektiv. Och ur Lottas perspektiv så hade de då en relation. Sen tänkte jag också bara säga att grov kvinnofridskränkning består egentligen av att en rad olika brott som har begått under en viss tid. Och då slår man in det här då i begreppet grov kvinnofridskränkning. Och det kan vara misshandel, det kan vara förtal, skadegörelse, våldtäkt, allt möjligt. Och i det här fallet så är det ju då, det är ju misshandel, det är skadegörelse, han har sönder hennes möbler och mobiltelefon och sånt. Och sen så förtalar han henne, och det pratade ju Kajan om, att han ringde hennes chef. Så.
Just det.
Och sa att hon knarkade i princip.
Mm. Och det säger ju han själv också, att det gör han för att han tyckte att hon var så präktig. Och han ville liksom sätta henne på plats.
Ja, ja men precis. Det här är sånt där ärende som man måste ibland bara ta lite andetag så att det blir rätt. Ja, jag har skrivit ner så mycket anteckningar så att jag bara känner, det här är ju helt rörigt. Försöker få det straightened out.
Jag såg det, och du skriver ner för hand också.
Ja, jag gjorde det idag. Så har jag en rubrik som är bara irriterad. Det har skrivit ner allting som jag är irriterad över. Så jag tänkte spara min irritationsrubrik till diskussionen sen. Men ja. Nu är det sagt om kvinnofridskränkning. Det stora här är ju mordet. Och här, det är inte någon diskussion egentligen om huruvida det här har hänt eller inte. Utan Martin har ju sagt att han har orsakat henne de här skadorna. Och det räcker ju inte att han har inte erkänt mordet, men även om han hade erkänt mordet så räcker inte det för att man ska bli dömd, bara att någon erkänner. Men det är såklart starkt bevis. Men han erkänner inte att han har mördat henne, men han erkänner att han har utsatt henne för de här skadorna. Och sen har man ju det här SOS-samtalet. Man har allt blodstänk och trasiga möbler och allting i lägenheten. Och sen har man ju den här grannen. Och här, jag gillar inte att kritisera andra egentligen hur de har handlat i olika situationer när man själv inte varit där. Och det är så lätt att sitta och säga att man borde gjort si eller så. Men jag kan ändå inte låta bli och känna en så stor frustration över att den här kvinnan har, grannen har hört den här misshandeln. Och bara vänt sig om i sängen, somnat om. Och jag bara känner att tänk om hon hade ringt polisen. Eller gjort någonting.
Det var ju inte bara den grannen som jag läste upp om också. Utan det var ju, de har ju knackat dörr liksom och pratat med flera. Och det är flera som har hört. Och inte bara vid det här tillfället.
Nej, men
utan
precis.
Hört skrik från Lottas lägenhet. Och hört, till och med sett liksom, saker Martin har gjort och sånt där. Både av grannarna, men det är ju också av liksom Lottas närstående. Så det är ju liksom, ja.
För rent krast, det här mordet hade inte behövt ske. Så. Hade någon agerat, då finns det en stor chans att man hade kunnat förebygga det här genom att polisen kom dit. Sen är det, ja, jag kan inte låta bli att ändå ta upp det. Att vi måste alla ta det här ansvaret. Att hör vi någonting, ser vi någonting, så agera. För det ser vi ju här.
Jag tycker det är så svårt. Del av mig tänker ju precis som du. Och det är också när man läser de här, alltså sida på sida på sida med personer som har hört det skrikits där inifrån. Och samtidigt så är det någon, så drar jag mig för väldigt att lägga någon liksom skuld vid. Jag vet inte.
Jag blir ändå så här. Jag har varit väldigt så här, vi har ju ingen skyldighet att agera i Sverige. Man har ju pratat om en sån här, civilkuragelag har man ju diskuterat i olika omgångar och sådär. Vi har ju ingen civilkuragelag i Sverige, vilket betyder att ser du någon som är på väg att dö så måste inte du agera. Om ett barn ramlar i en vattenpöl med ansiktet neråt, en bebis, och du lätt kan vända på den där bebisen så den överlever, då, och du bara kliver rakt över och bebisen dör, då är inte du skyldig på något sätt i Sverige. Och jag tror att jag säger inte att jag är för en civilkuragelag, men jag är frustrerad, kan man ju säga.
Ja, Paolo, vad är din take på just den grejen?
Alltså, jag tänker ju krasst här att jag är ganska säker på att Lotta hade dött ändå. För att grejen är, alltså det är ett problem som vi har med just det här fallet och vissa liknande fall. Det är ju inte bara att grannarna inte ringde eller liknande sådana saker. Utan det är också det här, eller problem och problem, men det är svårt att komma åt det här med frivilligheten. Alltså det är ju frivilligt, man kan inte tvingas att delta i en polisutredning. Du kan typ ish bli tvingad att vittna om det väl går till rättegång, men du kan inte tvingas att faktiskt delta i polisutredningen.
Mm.
Du kan inte tvingas till vård. Det är därför han kan gå ifrån de här när han har sökt vård på olika ställen. När han inte tycker att de ger den hjälp som han specifikt vill ha. Trots att de säger liksom att vi ser en jättehög risk för att han kommer begå våldsbrott mot någon eller ja, men vara våldsam, så kan de inte bevisa att han kommer utgöra en skada för sig själv och andra, och därför måste de låta honom gå om han säger att han vill gå, för att det är frivilligt att stanna. Och likadant, det är frivilligt för Lotta att få hjälp. Alltså det är ju de som vill hjälpa henne, försöker hjälpa henne, försöker få henne till skyddade boende, försöker få henne att samarbeta på polisen, och hon vägrar.
Mm. Men det är ju så vanligt just det där att man
i debatten på det sen också, eller om debatten sen.
Ja, nej, men jag tänker det är ju väldigt väldigt vanligt det här att man inte vill medverka i början. Eller så vill man medverka i början och sen vill man inte medverka, och sen kanske man vill medverka igen. Det är ju väldigt vanligt att det krävs ju ofta flera omgångar innan man till slut liksom fullbordar det och går in fullt ut för att gå igenom utredningen och sådär. Så jag håller med om att det går inte att säga att ja, jag var inne på att så här, ja, det här kunde ha förebyggts om grannen hade agerat. Nej, det kan man ju såklart inte säga, och det är ju såklart inte grannens fel. Men jag tänker bara i mitt egna perspektiv hur jag hade känt om jag hade vaknat, vänt mig om och somnat och det här, sen hade någon blivit mördad liksom, ja. Min granne. Alltså det...
Sen är ju grejen med just det här också att det går ju väldigt fort. Alltså
det gör det.
Från att de börjar höra att han slår till att han själv ringer, så är det inte många minuter. Så att det är ju liksom
13 minuter och sånt där.
Ja, så att mest troligt, jag menar, även om grannen hade ringt polisen i samma sekund som de hör det här första skriken, så hade polisen ändå inte varit där innan han var klar.
Nej, det är helt sant.
Nej, och stoppades just den där situationen, så är det precis som du var inne på, Paula, också, att eftersom Lotta kommer tillbaka till det, så skulle det komma en annan situation och en till och en till och en till.
Ja, jag, det, så är det ju. Och samtidigt,
men jag håller med dig, Hanna, för att, och det vet vi ju att det är det finns ett problem med att man är en passiv bystander. Alltså så här, situationer som man vet att människor har blivit nedslagna eller misshandlade på öppen gata. Och personer runt omkring agerar inte, för man tänker alltid att det är någon annan som ringer polisen eller någon annan har redan gjort det där. Alltså självklart finns det en problematik i det, att vi är väldigt passiva.
Jag tror
det
att min
poäng... Som man definitivt kan göra kring liksom de grannarna till exempel och sådär, det är ju det här att säga, men ring ändå. Och så ring varje gång, för det dokumenteras. Dokumentera själv. Börjar man liksom misstänka att jag bor granne med någon som blir misshandlad, men börja dokumentera varje gång grannen kommer ut med blåmärken som hon inte borde ha. Alltså så, för att den dagen hon förhoppningsvis vågar lämna och anmäla, så kan det vara en jättestor hjälp för att faktiskt skydda henne i det läget. Även om det inte kommer kanske skydda henne eller kunna förhindra ett eventuellt mord där och då, så kan det hjälpa henne att komma loss. Och det kan hjälpa, gud förbjude, vid en mordrättegång.
Ja, men så är det ju. Jag tror ändå att det någonstans vi kommer till är just det här att är det så att man inte agerar och man skäms över det, så tycker jag att då ska man ska skämmas. Hade man kunnat förhindra det och man känner skam över det, att man inte gjorde det någonting, så tycker jag det är fel av samhället att vara så här, nej men det, du ska inte må dåligt över det här på något sätt. Alltså jag känner lite att nej, jag personligen hade ju mått skit, du hade velat må skit över det. Och jag tror att jag har en ganska personlig koppling till det här, för går jag utöver lite det vi pratade om, men jag tycker ändå att det här är viktigt. För det var många år sedan så såg jag en misshandel när jag var på tvärbanan som Stockholms spårvagn. Och jag satt på tåget. Ja, det här måste ha varit säkert 15 år sedan. Jag var ganska ung. Satt, ja, jag kanske var 16 eller 17. Och det var en liten pojke som han kanske var 12 och misshandlades av andra pojkar. Och jag satt på tåget och jag såg det här. Och tåget bara rullade iväg. Och jag bara, jag gjorde ingenting. Jag satt och tittade på och sen bara rullade iväg och jag agerade inte. Och jag var så arg på mig själv efter det. Att jag hade agerat på det sättet. Att jag lovade mig själv att jag aldrig mer skulle agera på det här sättet. Det vill säga att inte agera alls. Och jag kände så mycket liksom skam över den situationen. Så den situationen har präglat mig väldigt mycket, tror jag, i hur jag ser på de här sakerna. Så. Och efter det, och jag har ju verkligen tränat upp den här förmågan att vara en person som agerar. Så. Och då kan jag också känna så här, ibland en frustration över att man blir väldigt ensam när ingen annan agerar. Det är ingen annan granne som står och knackar på hos liksom, de där nere 05 på morgonen. Och ja, jag vet inte. Jag känner mig helt så här röd i ansiktet när jag pratar om det här.
Jag tycker det är fullt förståeligt. Jag tycker att det är jättebra att man återkommer till det och pratar om det. Kanske just den här ängsligheten som finns hos människor, att man inte så här, ska jag ringa till polisen nu? Är det dags eller ska jag vänta lite? Eller att man på något sätt besvärar eller liksom gör något fel om man ringer. Så, ja, precis. Att man verkligen pratar om att ring hellre en gång för mycket. Och att det är det de är till för. Och det är inte du som ska avgöra om det här var nödvändigt eller inte. Utan det är de utbildade till att göra. Utan du ska bara larma om det du ser. Du behöver inte göra en egen utredning. Utan bara larma eller berätta om det du ser. Så det är väl jättebra att lyfta.
Ja, alltså använd resurserna. Så, använd polisen och de resurserna som finns. Men okej, ska vi gå vidare från det här lite grann. Mordet, han döms för det. Och den stora frågan är inte egentligen, har det här hänt eller inte? Utan vi vet att det har hänt och vi vet hur det har hänt. Det finns liksom inga oklarheter i det. Däremot så lägger man mycket energi på att prata om uppsåt. För att man ska bli dömd så räcker det inte att någonting har hänt. Utan man och att man är skyldig till att det har hänt, utan man måste ha haft uppsåt till det. Och uppsåt betyder egentligen att man har gjort någonting med flit. Du har velat göra det här. Så. Och man har i praxis, alltså domstolarna har byggt upp en, vad ska man säga, men de har gjort, det finns tre olika sorters uppsåt. Det är inte bara uppsåt, utan det finns tre sorter. Och där den ena är värst, en annan är lite mindre värre, så säger man inte. Jo, kanske mer. Och
lite mindre
den sista, ja, lite mindre illa. Och den sista är liksom lägsta nivån för att den ska bli uppsåt. Och den värsta, om man säger så, det är avsiktsuppsåt. Och då är det nu du vill ha en viss följd. Du gör någonting för att du vill uppnå en viss följd. Du slår på den här personen för du vill att den ska dö. Ja, i insiktsuppsåt, då är det att du... Det här är lite flummigt, måste jag ändå säga. Men nu ska vi se, måste jag ha min fusklapp så jag säger rätt här. Att du slår, men syftet med att du slår är inte att personen ska bli mördad. Så, men du vet att jag gör det här så kommer den här personen bli mördad. Men det är inte det som är mitt syfte, utan jag vill slå för att jag tycker om att slå. Så, väldigt förenklat. Och sen har vi då likgiltighetsuppsåt. Och det är ungefär vad det låter som. Att man inser att det finns en stor risk att den här personen dör om jag agerar på det här sättet. Men trots att jag vet att det finns den här risken så gör jag det ändå. Så. Det är inte någonting, jag vill nödvändigtvis inte att den här personen ska dö. Men jag agerar så här ändå. Jag förstår att det finns väldigt riskfyllt. Och det är... Hängde ni med på det här?
Jajamän.
Skillnaden. Jag vet, jag har behövt läsa om det här 100 gånger. För jag bara, det blir lite flummigt ibland. Men han döms för likgiltighetsuppsåt. Man anser alltså att han inte har haft avsikten att hon skulle dö. Det är inte varit hans poäng. Han har inte kommit dit med tanken att jag åker till henne för att jag ska mörda henne. Så. Utan han döms på den lägsta graden av uppsåt, om man säger så. Och det här gör att det blir lite knepigare med vilket straff han ska få. Det här är ju en person som uppenbarligen är väldigt farlig. Dels med tanke på att han har utsatt väldigt många andra innan Lotta för grova våldsbrott. Så att det är ju en person som man helst skulle hålla borta från samhället. Det tingsrätten gör när de ska värdera vilket straff han ska få är att man tittar på om det finns några förmildrande omständigheter. Och det finns det inte. Och då säger man inte ens det här larmsamtalet som skulle kunna tolkas som förmildrande, att han ändå påkallade liksom SOS och att ambulans skulle komma. Men man säger att nej, det är inte ens det är förmildrande. Det finns inga förmildrande. Och sen kollar man på försvårande omständigheter och det menar man på att det finns. Jag ska också säga att när det kommer till mord, då är utgångspunkten att det är 14 år. Det är ett vanligt, inom situationssäkert, vanligt mord är 14 år. Finns det försvårande omständigheter så kan det bli upp till 18 år. Och finns det förmildrande omständigheter så kan det bli hela vägen ner till 10 år. Sen kan det också bli livstid, om vi ska gå in på det. Det som gör att det kan bli försvårande är ju det här uppsåtet, om avsiktsuppsåt exempelvis, den svåra varianten. Jag är en sån här omständighet som gör att det ses som värre. Men här finns det ju inte det. Ja, man... Nu har jag skrivit att det finns försvårande omständigheter, men jag har inte skrivit ner vad de är.
Nej, men, och det var väl de försvårande omständigheterna, var väl dels att det var ju Lottas hem.
Jo, men precis. Nu hittar jag det vi skrivit ner det. Ja. Mina röriga anteckningar. Det är mycket så här pilar åt olika håll som jag ska följa efter den här vägen.
Röda pilar.
Ja, nej, men det som är försvårande är att det är hennes hem. Och att hon har varit i fysiskt underläge. Hon vägde ju mycket, mycket mindre. Och att det har varit oprovocerat. Och sen blir han ju också dömd för grov kvinnofridskränkning och sådär. Men man anser inte att de här försvårande omständigheterna är sådana att det skulle kunna bli livstid. När det är livstid så är det ofta att man, till exempel om man mördar två personer samtidigt, då blir det nästan automatiskt livstidsfängelse. Så tingsrätten säger att det når inte riktigt dit till livstid. Men
tingsrätten tyckte väl det?
Men tingsrätten säger att de försvårande omständigheterna räcker inte för att det ska bli livstid enligt tingsrätten. Men de dömer honom ändå till livstid med motiveringen att han är så pass farlig egentligen att det krävs att någon gör en form av riskbedömning för att han ska släppas ut ur fängelset. Han ska inte roama runt i samhället, utan han måste hållas borta från samhället och man måste på något sätt se att han rehabiliteras för att släppas ut. Och därför så döms han till livstid. Och tanken är så här, när man döms till livstid, det låter ju som att man sitter hela livet, men det gör man inte, oftast inte. Utan att man sitter 10 år, sen kan man efter 10 års tid så kan man ansöka till Örebros tingsrätt om att få ett tidsbestämt straff. Så då kanske det blir, nu hittar jag bara på det, kanske blir 35 år eller 28 år eller sådär. Men då gör Örebros tingsrätt, då tittar de på hur han har skött sig och de tittar på massa grejer. Gör någon form av riskbedömning. Och det är det som tingsrätten vill komma åt. Problemet är bara att det här är någonting som tingsrätten har hittat på. Och bara dragit fram rumpan i princip. För att det känns bra. Och jag fattar det. Jag känner med tingsrätten. det känns rätt, men juridiken, det finns inte utrymme för att det ska kännas rätt, utan här tittar man på hur praxis ser ut och lagen ser ut, och det finns inte stöd för att döma någon till livstidsfängelse på grund av det här med riskbedömning. Och tingsrätten kan inte hitta på såna här grejer. Så att när det här överklagas till hovrätten...
Får jag översätta från min hjärna, får du säga om jag har fattat rätt?
Ja, kör.
Tingsrätten bedömer inte att det finns tillräckliga skäl, som, alltså försvårande skäl, att höja straffet till livstid. Men man gör det ändå som någon slags ihopsnickrad abrovinchlösning för att man vill komma åt den här liksom utredningen då, om han ska få komma ut, det vill säga få tidsbestämt straff eller inte. Och det är den här ihopsnickrade lösningen som inte riktigt har fast mark under fötterna.
Exakt, precis så är det. Okay. Den här snickeriet är någonting som tingsrätten bara har hittat på.
Yeah.
För att de känner att han är för farlig. Så. Men det är inte tingsrättens plats att göra det, utan det är lagstiftarens plats att göra så. Och eventuellt högsta domstolen som ska tolka lagen, som kan tolka in sådana saker. Det som händer är att det överklagas till hovrätten, och då säger hovrätten, ger ju tingsrätten bakläxa och bara, vad är det här ni har kommit på? Och säger att nej, så här kan man inte göra, utan precis som de håller med tingsrätten är väldigt, väldigt mycket, och när det kommer till likhetsuppsåt och allt som har hänt och sådär. Men det är just den här när de ska värdera vilket straff han ska få, så säger de att det kan inte bli livstid. Däremot så finns det en rad försvårande omständigheter som jag var inne på. Att det var hennes hem, att hon är underläge, det var oprovocerat och så vidare. Och då säger man att det här ska bli mer än 14 år. Men man säger att det når inte riktigt upp till 18-årsgränsen. Däremot så säger man att eftersom att han döms för grov kvinnofridskränkning och även döms för brott mot hans ex, så säger man att sammantaget så når man upp till 18 års fängelse. Så man gör en sammantagen bedömning.
Just enkelt. Det, för de räknar in grova kvinnofridskränkningen mot Lotta som ett straffvärde på 1 år. Och det här brottet då mot Anna som vi var inne på, som man anser har ett straffvärde på 4 månader. Så då räknar man in det.
Exakt. Och säger att man gör en helhetsbedömning. Man tittar på allt nu och säger att ja, det här blir 18 år. Och det är det han får. Sen så överklagades det här till högsta domstolen. Men de fick inte prövningstillstånd. Så att det blev ingenting där.
Och att man inte får prövningstillstånd innebär att HD inte tycker att det är värt att ompröva, eller?
Ja, precis. För att man ska få prövningstillstånd så krävs det i princip att det har ett prejudikatvärde. Det vill säga att det finns någonting som är oklart som högsta domstolen måste reda ut. Man inte vet, till exempel man inte vet hur man ska tolka någonting, och högsta domstolen säger att det här vet ingen, det här måste vi tydliggöra. Då kan man ge prövningstillstånd för att då kunna tydliggöra det. Men eftersom det här var inte ett sånt fall, så de fick inte prövningstillstånd. Och det är generellt sett väldigt, väldigt svårt att få prövningstillstånd. Eftersom att högsta domstolen är ju inte egentligen en enhet som, eller en instans som ska kolla att det har gått rätt till på samma sätt som hovrätten är. Utan de är en instans. Ni vet vad jag menar.
Instans.
Ja, instans, precis. De är en instans som ska utveckla juridiken, kan man säga, och tydliggöra den. Det är bara så här en kommentar. Jag kanske ska gå in på min irritationslista nu. Jag tycker att det bästa hade ju varit om han kunde få rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det hade ju varit drömmen. För då skulle ju läkarna avgöra, är han fortfarande farlig? Ja, han är farlig. Han får sitta kvar. Och då kan han sitta kvar hur länge som helst. Om han fortsätter är farlig. Men jag tror, nu får ni rätta mig om jag är fel. Jag tror att de gjorde en rättspsykiatrisk undersökning och kom fram till att han inte har någon någon rättspsykiatrisk diagnos.
Allvarlig.
Eller jag vet inte hur man säger det, men han är inte... Ja, ingen psykisk störning, precis. Paula, du nickade lite. Minns jag rätt?
Ja, de gjorde en rättspsykiatrisk undersökning och konstaterade att han är ju psykiskt sjuk, men inte på det sätt som krävs för att man ska kunna dömas till vård.
Nej.
Så att de här grejerna han försökte med att söka vård och prata om att han hade paranoida föreställningar och sådär. Alltså, ja, om vi leker med tanken att han gjorde det för att kunna komma undan med att mörda. Och därmed, eller komma undan, men att han skulle då få det lättare straffet så att säga, som han såg det. Så misslyckades han ju. För att de ansåg ju inte att de handlingarna var tillräckligt för att styrka att han skulle ha hamnat i någon form av psykos. Till skillnad då från hans storebror som blev dömd till rättspsykiatrisk vård, där man bedömde att han led av en svår psykos när han gick med det här hjärnspettet och slog ner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Människor.
Nej, för det är ju skillnaden med att rätten bedömer utifrån den här undersökningen som görs att gärningsman har en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet. Det betyder ju inte att gärningspersonen inte är psykiskt sjuk. Det kan man ju vara. Men att det är två olika saker.
Ja, för att när det kommer till just rättspsykiatrisk, liksom, om man har någon rättspsykiatrisk diagnos så är det ju, eller inte diagnos, nu är jag helt snurrig. Vad hette det?
Störning, tror jag.
Allvarlig psykisk störning.
Precis, den grejen. Det är ju en juridisk term och inte en medicinsk term. Så det är ju någonting som juridiken har hittat på, att det ska vara på ett visst sätt. Så att det skiljer sig väldigt mycket från om man bara går in i vanliga psykiatrin exempelvis. Ja,
ja.
Men min irritation är just det där att det försvaret säger, de säger en grej som stör mig jättemycket. De säger att ja, men det faktum att relationen mellan Lotta och Martin var pågående betyder att han inte haft uppsåt att mörda henne. Och det är så här, man bara, what? Fast det alltså, folk skadar varandra inom relationer hela tiden. Att man har en pågående relation, det betyder ju inte det. Sen förstår jag ju försvaret, de greppar efter halmstrån såklart. Och gör det de kan. Men samtidigt, det var en sån så här, jag bara, fast nej, så är det ju inte.
Nej, men alltså, det är ju mycket med det där som är, jag har skrivit upp några saker också. Just när det kommer till, inte just vad försvaret har sagt, men ska se om jag hittar det här. I hovrätten. Jo, hovrätten pratar om den här kvinnofridskränkningen som anses vara grov då. Och så skriver man att mot den bakgrunden och med hänsyn till vad som har framkommit om det våld som Martin Jonsson har utövat mot Lotta Rudholm vid gärningen måste det antas att hon i vart fall under en kortare tid haft dödsångest innan hon tappade medvetandet. Och det här med om offret har haft dödsångest eller inte vägs ju in liksom, i allvarlighetsgraden. Men jag vill bara skrika att nej, för att personer som Lotta och personer som henne som befinner sig i långvarigt, allvarligt psykiskt och fysiskt våld, inklusive dödshot, de har dödsångest under en väldigt lång tid. Under en väldigt utdragen tid. Inte enbart under en kortare. Alltså hon gick ju, och det stöd, den här stödbevisningen och genom vittnena och det de hon har pratat med som både är liksom inom vården och polisen vittnar ju om det här att hon fruktade ju för sitt liv jättelänge. Jag tyckte bara att den formuleringen på något sätt, ja, men jag vet jag inte, skvallrar om hur dålig kunskap man har om de här situationerna. Ja, jag, på något sätt.
Jag förstår vad du menar. Jag tänker bara samtidigt att det jag tror man menar på är att det är skillnad på just den ångesten man känner i ögonblicket. Som nu kommer jag dö. Här och nu kommer jag dö. Jag tror att det är den ångesten de tar sikte på. Att de menar på att det är skillnad på den ångesten och den andra dödsångesten. Däremot så tycker jag att man borde kunna ta hänsyn till den vanliga så att säga, dödsångesten som hon kände dagligen. Så. Det borde man kunna
men alltså dels dagligen, men sen har ju hon blivit svårt misshandlad av honom väldigt många gånger om. Och jag menar, sitter en person på anabola 115 kilo framför dig med en sked och säger att man ska gröpa ur ögonen på dig. Alltså ja. Hon måste ju känt så här, i den här situationen eller nu när han slår mig, nu dör jag. Den måste ju hon ha känt upprepade gånger. Liksom.
Ja, det tycker jag man kan ta in när man pratar om grov kvinnofridskränkning. Men när det kommer till själva mordet, då tycker inte jag att man kan räkna in de händelserna som försvårande för mordet. Utan de går in i att det liksom i grov kvinnofridskränkning, tänker jag.
Mm, jag fattar att det blir två olika fall. Liksom.
Ja, det är det jag tänker. Men jag förstår vad du menar. Och jag håller med om att man känner sig bara, men vadå kort tid? Varför tar han inte upp all den här andra dödsången som hon kände också?
Ja, men jag tror att det är sammantaget för att man, när man också i hovrätten pratar om det här, hans tidigare begångna brott och sånt. Och i det så tycker jag att man negligerar för mycket det faktum att han är dömd och liksom har utsatt närstående kvinnor för samma saker flera gånger om. Han är ute på villkorligt för just en sån dom. Men man pratar ändå om att de grövsta av hans våldsbrott, då är det de här misshandlade, de här i princip överfallsvåld mot män. De var ju ganska lång tid tillbaka. Så jag tycker att det finns en genomgående negligerande av det här våldet, den här terrorn som han utsätter kvinnor för. Och det är säkert därför jag reagerar extra mycket på den biten också.
Jag håller med dig, Kajera. Så att jag störde mig också. Jag reagerar mycket på det, just det här att de säger liksom att nej, men han har inte dömts för något grovt våldsbrott i nutid, utan det var ju liksom 10 år sedan eller mer än 10 år sedan. Och man bara, fast det liksom grova kvinnofridskränkningen han var villkorligt frigiven ifrån var ett grovt våldsbrott. Det är liksom, jag har läst även kring den domen, och det var ju liksom en väldigt systematisk misshandel som han utsattes det exet för, inklusive liksom igen knäckta reben och grejer. Så att det är liksom, det var inget litet våld. Och att då säga typ att det inte är grova våldsbrott för att det gick under grov kvinnofridskränkning istället för grov misshandel är helt absurt för mig.
Men det tycker inte jag riktigt att de säger. Så jag bara tänker så här, det är hovrätten. Jag ska bara ta upp deras dom. För att jag, som jag förstår det, så säger de att det som är det värsta våldet är den grova fridskränkningen. Men nu blir jag lite förvirrad här. Vilken är det de syftar på när de skriver den grova fridskränkningen? Är det den mot Lotta? Det är den mot Lotta. För jag tänker, det är konstigt att de inte skrivit den grova kvinnofridskränkningen. De kanske bara missade det ordet.
Men det de säger, det står genomgående grova fridskränkningen. Jag tänkte också på det.
Det är lite konstigt.
Mm. Ja, men det, alltså det de säger på ett ställe och skriver ut, fasiken, jag ska hitta det. Jag har skrivit upp det här någonstans.
För det jag läste här är att så här, enligt eller så här, det brott som bör påverka den samlade straffvärdet i höjande riktning är främst den grova fridskränkningen. Och då förstod jag det som att den grova fridskränkningen mot Lotta är den som kommer göra att straffet höjs och inte den brottsligheten som låg längre bak i tiden mot de här olika männen.
Nej, men det är när de resonerar kring tingsrättens dom. Och det här att tingsrätten tittade på tidigare domar och liksom ju ville få med det här att han skulle få särskild prövning för att bli fri. Så att när hovrätten säger att men tingsrätten kan inte göra så där i någon form av bisats typ, så säger de också då att de typen av grova våldsbrott som tingsrätten hade då inkluderat var liksom 10 år gamla, och då ska inte det kunna påverka hur man ska bedöma hans säkerhet idag.
Ja,
och
nej,
det där jag menar att de... Ja, det och det där, jag tänker jag... att där tar de ju bort det tidiga, så att även den grova fridskränkningen mot exet också var väldigt grovt brott. Eller
ja, men då förstår jag vad du menar. Ja, men det gör de. De säger att det som ligger 10 år bak i tiden, det räknar vi inte med i princip. Vilket känns konstigt.
Ja, och framförallt så säger de att de grövsta av våldsbrotten ligger 10 år tillbaka i tiden. Och det är där det blir ett negligerande av, av de här kvinnorna.
Ja, jag skulle säga att hovrätten skulle behöva fundera lite på hur man uttrycker sig. Så. Jag måste ändå säga att jag
och
tycker...
Och det är ju ganska ofta. Alltså.
Ja, både tingsrätten, hovrätten och allihopa. Men jag ska ändå säga att jag tycker att att hovrätten gör en riktig bedömning. Att den är rätt. Jag tycker att 18 års fängelse är den rätta straffvärdet. Så. Och det är inte min åsikt att jag tycker att det är det han förtjänar. Utan det är det så juridiken ser ut idag. Och man ska inte kunna gå på feeling och känna att nej, men det här måste få mer. Det här är inte rätt. Utan det är ingenting för tingsrätten att göra. De ska bara, och hovrätten, de ska hålla sig till praxis och lagen. Så. Och då är det istället upp till politiker att rätta till det här. Men det är enligt mig en korrekt slutsats att det ska bli 18 års fängelse.
Men som det här då, Hanna, hovrätten skriver: sammantaget anser hovrätten att Martin Jonssons tidigare brottslighet inte innebär att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid. Alltså man kan ju, när man har suttit och läst igenom och sett hur många som har larmat om hans oerhörda våldsbenägenhet, hans alltså register av alla våldsbrott han har begått, alltså i något fall ska väl gärningsmannens tidigare brottslighet räknas kunna höja straffet väsentligt. Du måste väl kunna vara i ett fall där gärningspersonen är så här uttryckt och orubbligt livsfarlig. Vad
ja,
krävs
alltså, hade,
liksom?
Jag skulle säga, mördar han en till person så får han ju livstid. Så,
ja.
Direkt. Skulle jag säga.
Vänta på det då?
Samtidigt där gör det här hans andra mord.
Ja, alltså han är ju inte dömd
för... tredje.
Nej, men alltså han är inte ur juridikens synsätt, så har han ju bara begått ett mord. Och jag tycker att det finns en poäng att vara fyrkantig så här. Det är ju just för att man får inte döma någon fel. Så därför behöver man vara så här fyrkantig. Men det är självklart att har man begått grov brottslighet innan så det gör domstolarna kontinuerligt, att de tar in det i beräkningen som försvårande. Och sen kan ju jag tycka att, så här, ja, att han har begått den här typen av grova våld tidigare, det borde ju räknas med. Men det här hovrätten hänvisar ju till en rad olika rättsfall, och det är tingsrätten också, från högsta domstolen, för att stödja de slutsatserna de kommer till. Och menar på att nej, men vi måste döma som man har dömt tidigare, för det är domstolarnas jobb. Hur dömde vi ett liknande fall tidigare? Lika fall ska bedömas lika, olika fall ska bedömas olika. Så att det kommer, vill vi, och jag, så här, det känns ju kanske konstigt att säga här nu, men jag tror inte att höja straffen är rätt väg att gå. För det som i Lottas fall, det är andra grejer som behövs till för att inte fler ska bli mördade. Sen så... Man hade ju velat ha någon, kunna göra någon specialare, så personer som honom som verkar så uppenbart livsfarliga. Och jag tror att när han kommer i fängelse så känns det ju inte långsökt att han skulle fortsätta begå brott direkt. Vill man ju kunna skydda samhället från den typen av människor. Men juridiken är lite trubbigt redskap, kan man väl säga.
Nej, men och det är ju det som jag tycker verkligen att det är så viktigt att vi diskuterar. Alltså... Vi kan ju sitta och tycka, speciellt jag och Paula som inte har en utbildning som du har, men sitta och tycka en massa liksom. Men att se hur lagarna fungerar i verkligheten, och där man tycker då också kunna kritisera hur lagar är utformade. För det är ju också, även om lagarna är satta nu och sånt, så är det saker som kan och bör i vissa fall förändras. förtydligas, omformuleras och så vidare. Så att det är ju precis det vi ska liksom hitta. Tycker vi att de har dömt rimligt utifrån hur lagstiftning och praxis ser ut nu? Kan svaret vara ja. Men tycker vi att det är någonting som bör förändras i det? Och vad skulle det liksom i så fall vara? Och jag vet inte med det här, men det är ju liksom uppenbart en person som är så pass störd att han är en konstant livsfara för människor. Och hur gör vi då?
För den svåra frågan är egentligen, hur kommer vi åt den här personen? Och låt säga att vi ändrar massa lagar för att kunna komma åt de här personerna och se till att de försvinner från samhället. Vad får det för konsekvenser? För jag tänker till exempel på hur de har gjort i USA. I USA, i vissa delstater, hade ju han antagligen riskerat att få dödsstraff. Men att ha dödsstraff får ju, visst, vi skyddar samhället, vi uppnår ju det vi vill, men det får ju massa oönskade konsekvenser också. Så att det blir lite det som är balansgången, att ja, vi måste göra någonting för att komma åt de här personerna, men vad får det för andra konsekvenser och vilka avvägningar gör vi? För vi kommer behöva ge upp andra saker för att nå dit, tänker jag.
Paula, ta oss in i liksom diskussionerna som blev efter de här domarna, så kanske vi får några fler riktlinjer att gå på. Du lyssnar på Nyans.
Ja, för det har varit ju mycket debatter. Och där kan vi ju direkt liksom spinna vidare på det Hanna sa nu med USA och hur reglerna ser ut där. För att i många delstater i USA så har man det man kallar för three strike rule. Det vill säga att tredje gången du blir dömd så blir du automatiskt dömd till fängelse på livstid utan möjlighet till benådning. Och det här börjar man i debatten och kika lite grann på för Sverige också då, att skulle det gå att införa någon form utav liknande liksom, att tredje gången gilt så kommer du inte ut igen. Det som har varit ett problem, eller som är ett återkommande problem i just USA, som vi inte ska ta efter då, det är att de har satt det för alla brott, vilket betyder att åker du in, alltså döms du en gång för snatteri och sen döms du en gång igen för snatteri och så kommer du tredje gången med typ ringa narkotikainnehav som egentligen bara ett bötesbrott liksom, så kommer du fortfarande åka in på livstid utan möjlighet att komma ut igen, vilket är helt absurt, så kan man liksom inte ha det. Men det skulle definitivt kunna vara någonting att fundera på när det kommer till liksom grova våldsbrott, alltså grov misshandel, mordförsök eller mord, att titta på liksom att ja, men har man faktiskt försökt att mörda människor fler än en gång, så kanske man inte ska komma ut igen. Alltså, eller då få, i vårat fall då, livstid med möjlighet då att få det tidsbestämt efter ett antal år. Men inte att man automatiskt ska ha ett tidsbestämt straff igen, så som det blev för Martin nu då. En annan grej som man tittar en hel del på är ju det här med praxisen nu då, om att komma ut efter 2/3 av ett straff och sen får man villkorligt resten. Att vi inte har något system just nu för att faktiskt pröva det här. Så att för närvarande med Martin, så han har ju börjat få komma ut på sina permissioner. Det finns ingenting som tyder på att han inte kommer komma ut efter 2/3 av det här straffet. Och detta trots att han har fått bland annat blivit tvångsförflyttad för att han har misshandlat en annan intern nu under tiden han sitter inne för det här mordet. Så att det är tydligt liksom att han fortsätter vara våldsam, och ändå finns det ingenting som tyder på att det kommer påverka hans möjligheter att komma ut, och där har vi också ett problem. Vad skulle du säga, Hanna?
Gud, jag känner att jag blir för uppspelt av den här typen av diskussioner. Jag bara tar det lite lugnt. Nej, men det jag tänkte på, att jag tror att det här med att han har begått våldsbrott i fängelset kommer påverka hans möjligheter att få komma ut tidigare. Vi får se, det går inte att säga. Men det är den typen av grej som gör att man inte ska kunna komma ut tidigare. Men jag vet inte, Paula, vet du, blev han dömd för det brottet?
Jag har inte kunnat se att han blev dömd för misshandeln. Nej. För att det gick inte 100 att bevisa att det var han.
Nej.
Utan tv, alltså kamerorna som fanns och övervakningen som fanns visade hur han och flera interner gick in i ett sällskapsrum. Och när de går in så kan man se att han som hade blivit misshandlad är helt oskadd. Sen efter en liten stund, efter ungefär en kvart, så går han som blivit skadad då, utifrån det här samlingsrummet och är då skadad. Och strax efter så kommer Martin och då har han plötsligt lindat in sin ena hand, sin höger hand. Och när de då kollar upp honom så har ju han skador på handen. Och han hävdar att han typ har slagit i en vägg för att han var arg. Men det finns ingen annan som var i samma rum som han som blev skadad som har några som helst tecken på att ha slagit i någonting eller slagit någon. Och mannen som blev slagen hade sår i ansiktet eller liksom svullnader i ansiktet och på ena armen som var så pass tydlig att de syntes i övervakningskameran när han gick ifrån rummet. Så det var inte liksom några små slag.
Nej, jag hoppas verkligen att det här gör att han inte får komma ut tidigare. Men det återstår ju att se. Det kan ju vara så att de ändå låter honom göra det.
Det är ju, men det kan ju vara så att de säger att det här händer ju nu. Och om han då inte spöar på någon nästkommande 4-5 år så kanske de tycker att ja, men det var så pass länge sedan. Han kan få komma ut ändå. Det är det som är risken.
Ja, definitivt. Det jag använde den här lilla räcka upp handen symbolen och det var när du Paula pratade om just det här three strike rule. Och det jag funderar på är just att det blir såna här typer av diskussioner i Sverige. Jag vill bara inflika att det viktiga är att titta på att okej, det låter ju jättebra på pappret, men får det här den effekten att det begås färre brott? Och det har inte jag kunnat hitta något stöd för. Att den här typen av grejer gör att det blir färre brott. För det är ju det man vill.
Alltså när det kommer till USA är det ju jättesvårt att säga. Eftersom det som sagt gäller för alla brott. Utan där verkar det ju snarare få den högst oönskade effekten. Att det som skulle kunna vara ett ganska litet brott blir ett väldigt grovt brott. För att den som utför brottet kommer på sig själv med att åker jag fast för det här, då blir jag inlåst på livstid. Och så gör de saker för att försöka att inte åka fast. Till exempel att snatta dem och bli påkomna med att snatta, så skjuter de säkerhetsvakten typ. Bara för att inte ha något vittne och inte kunna åka fast för det här snatteriet eller liknande. Så att det blir väldigt, väldigt grovt. Däremot att ha det bara för väldigt grova våldsbrott, det tror jag inte har testats.
Nej.
Så det är jättesvårt väldigt att säga vad det skulle få för effekt.
Det är väldigt svårt att jämföra också Sverige och USA. Det är det återkommande problemet att säga, ja, nej, men vi har inte testat det i Sverige, så det är väldigt svårt att säga om det funkar eller inte. Men min uppfattning av den liksom, kriminologin som jag har läst är ju att strängare straff, det finns inget tydligt bevis för att strängare straff leder till färre brott. Utan tvärtom så finns det flera som hävdar att det får motsatt effekt. Och
det gäller ju framförallt den typen av brott som inte från början är grova våldsbrott. Alltså sätter du in jättehårda fängelsestraff är plötsligt för typ narkotika eller vanlig misshandel, eller om man ska säga misshandel av normalgraden och så vidare. Där finns det risk att väldigt hårda straff får en motsatt effekt, att man begår fler brott eller grövre brott för att inte åka fast. Precis som det här three strike rule får effekt i USA. Men när det kommer till typ mord eller liknande, då är det ju lite sådär att de allra flesta som begår mord, de gör det bara en gång. Återfall för mord är jättelågt. Men de som väl kommer i återfall, alltså som begår våldsbrott på det här sättet gång på gång, de ändrar sig inte. Och då blir det lite det här att enda sättet då att skydda allmänheten från de här personerna, det är ju att de inte får komma ut igen. Det kommer inte att påverka brottsligheten på det stora hela. Men det kommer att göra skillnad med just de här specifika fåtalet individerna som inte är förmögna att ändra på sig när det kommer till sin våldsanvändning.
Och det är de som man hoppades på att de skulle kunna hamna på rätt psyk istället med särskild utskrivningsprövning. Och en del gör säkert inte det, men uppenbart hamnar inte alla där. Det jag har läst är att för mord och de absolut grova brotten så har det ingen betydelse vad det finns för straff. Utan att man gör liksom inte den bedömningen att så här, ska jag mörda någon? Nej, det är livstid istället för 18 år så att jag avstår. Man gör inte den typen av bedömning. Så att oavsett om det är dödsstraff så kommer inte dödsstraff göra att människor väljer att inte mörda. Våldet minskar inte. Utan tvärtom, jag läste jättemycket om dödsstraff just i USA för att jag var där och gick en kurs om det och bla bla bla. Kan berätta mer om det sen. Men att tvärtom så ser man att våldet kan till och med öka för att samhället blir på något sätt hårdare och kallare, klimatet i samhället av att man har dödsstraff. Det är lite intressant. Precis. Att det kan få den effekten.
Ja, men det är ju där vi hamnar någonstans, liksom, att antingen så måste det in att är man uppenbarligen livsfarlig för sin omgivning efter flera avtjänade fängelsestraff. Ja, men då kanske man nästa gång man liksom försöker slå ihjäl någon eller faktiskt slår ihjäl någon eller sådär inte ska komma ut igen. Och om det sen innebär att man får livstid fängelse med särskild utskrivningsprövning eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, alltså effekten är ju lite detsamma. Så att jag känner att det kanske är lite egalt. Problemet är ju för att kunna få in att man då ska hamna på rättspsyk, så kommer vi behöva börja ändra lite grann också på vad som ska räknas som en allvarlig psykisk störning. Vilket sen då får helt andra effekter. Så att det är ju det är inte lätt hur man än vänder på det.
Nej, man vill ju inte råka skicka fler personer till rättspsyk som inte ska vara där. Jag vet inte, det kom en dokumentär på P1 för ett tag sedan om personer som har åkt dit för olika narkotikabrott och haft ett missbruk och hamnat på rättspsyk och sen blivit kvar där i liksom 20 år i princip. Trots att de skulle ha blivit dömd till kanske 2 månaders fängelse så hamnar de på rättspsyk och kommer aldrig ut igen på grund av den här särskilda utskrivningsprövningen och missbruket som de inte blir av med. Så att det finns ju risker också med det.
Precis. Sen när den här debatten var som starkast då, precis i samband med att han mordet hade skett och han sen dömdes och sådär, så det jag kände absolut störst frustration kring då och fortfarande gör nu när jag satte mig och gick igenom lite igen allt som skrevs och sådär, det var ju det här från många håll och framförallt från väldigt många män, att man liksom så här lyfter det här fallet och bara vi måste lära oss. Nu, vi måste granska det här fallet och så måste vi lära oss om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och så här. Och jag vill ju bara typ skrika liksom så att det finns ingenting med det här fallet som är unikt vad gäller mäns våld mot kvinnor eller liksom våld i nära relationer. Det finns ingenting i det här som inte har sagts igen och igen och igen och igen om hur den här typen av våld tar sig uttryck och hur det låser fast den utsatta i relationen även när de vill lämna och så vidare. Och samtidigt också hur det blottar hela tiden den här enorma okunskapen. Alltså det här, varför gick hon inte bara? Men varför lämnade hon inte bara bort hunden då och åkte till det här skyddande boendet eller sådär? Ja, jag läste till exempel en grej i Huskurage, alltså boken Huskurage, om det här med att ringa på eller att liksom bryta in när någon blir misshandlad. Där de uttryckte då liksom att det är safe att göra, för att den som slår sin partner slår sällan någon annan. Och man bara, vad är det för jävla bullshit? Wow. Det gör de väl definitivt. Och det är ju det vi vet. Det var ju därför som Lotta inte vågade gå till exempel. Och varför väldigt många kvinnor inte vågar gå. Det är ju för att de vet att förövaren inte kommer tveka att börja trakassera eller till och med bruka våld emot ex-partners, mot bästa vännerna, i vissa fall mot föräldrar eller annan nära familj. Och har de djur så är djuren bland de första att ryka liksom, om de blir kvar med förövaren. Så att det är liksom, allt det här vet man. Och ändå sitter folk och bara, nej men nu måste vi ta det här fallet och granska det så vi lär oss. Nej.
Det är inget nytt.
Bara inse att det här är inget nytt. Nej, utan och på ett sätt så är ju det som gör det här fallet att det fastnar med en. För att det är så skolbok hur den här typen av relationer utvecklar sig. Och hur det kan sluta så här tragiskt. Att man liksom kan följa det så tydligt. Hur hon försöker. Och jag, alltså ni pratade om den här sms-konversationen och så. Det var ju också en sån här grej som gjorde att jag bara ville sitta och skrika en kudde typ. För att det var ju många som använde det. För att någonstans bevisa så här att nej, men hon var inte redo att gå. Eller hon ville inte egentligen avsluta relationen. Hon hoppades fortfarande för att han skulle bli bättre. För att hon själv liksom svarar eller börjar prata om att de ska ses. Eller prata känslorelationer och sådana här grejer. Att man menar på att men hon var då drivande själv i det här. Man bara nej. Alltså det här är i princip vem som helst som försöker lämna en misshandelsrelation. Kommer om man tittar på sms-konversationer med förövaren att se ut som att de vill försöka rädda relationen. För det är så man gör för att försöka sakta ta sig ur det här utan att bli mördad. Och Lotta försökte verkligen, men det gick inte.
Ja, men exakt. Hon försökte ju på precis alla sätt att inte få honom att explodera. Och då är det, han skriver uttryckligen, han vill ha bekräftelse. Han vill veta alla de här sakerna, att hon vill bygga vidare med honom, att hon inte är med någon annan. Och det är klart att hon måste bekräfta det. Hon vet ju vad som händer annars.
Exakt.
Precis.
Och till viss del tror jag att det här dödsmisshandeln till sist blev ett resultat av att hon somnade. Alltså, och det är inte konstigt liksom.
Du menar att hon slutar svara?
Ja, för att hon slutar svara.
Ja.
Och han är full och även liksom tidigare flickvänner vittnar ju om det, att det är ju när han blir full som han fastnar i de här tankarna och blir helt säker på att den han är tillsammans med då är otrogen. Så att jag tror att det är mycket det, att han börjar liksom tjafsa, att hon säkert är otrogen, och till sist somnar hon, då svarar hon inte längre, i hans huvud blir det att nu är hon med den här andra mannen. Och att det är det också som blir lite när han väl kommer dit, och det här skriket att varför ljuger du för mig? Och det här han säger sen också till polisen hela tiden, att hon har varit med någon annan och hon ljuger för mig. Är ju antagligen att han spelar upp att den här perioden då hon inte svarade tills han kom dit, så var hon med någon annan. Och att hon säger att hon inte var det vägrar ju han att tro på. För hon svarade ju inte. Det är hans liksom psykiskt störda värld, så finns ju inte att hon hade kunnat somna. För hur kan hon somna när han vill prata med henne?
Ja, att hon slutar svara är bevis nog.
Precis. Men sen är ju hela det här fallet liksom, från att det här Martin är ett femårigt barn. Där börjar ju det här fallet egentligen. Och samhällets enorma misslyckande i att det här till sist hände. Alltså det var ju inte bara sexuella övergrepp som det fanns vittnesmål om. Eller liksom påstod att det kunde ha hänt där i mammans hem. Utan också våld. Och att det var liksom både så han och hans storebror i princip fick lära sig att man hanterar livet. Att man skäller på någon. Och når man inte fram med att skälla på någon, då slår man. Det är så det funkar. Men också där de introducerades för missbruk. Så att det, jag menar, han började ju hamna in på både missbruk och våld och kriminalitet redan när han var liksom 12-13 år. 14 så hamnade han på HVB-hem. Alltså det har ju varit kaos från första början. Och ett samhälle som inte lyckas reda ut det. Så att det är klart att när han då är nu då 30 plus och bara har varit i ett liv av våld och missbruk, så tror jag inte att han kommer gå och rädda. Och det är det som är så tragiskt. Alltså det är det som blir så sorgligt, att åt ena sidan kunna se det här skadade lilla barnet inom honom och ändå säga någonstans att vi tappade bollen här som samhälle och vi måste ge upp på dig. Vi får hålla dig någonstans där du kan vara, leva ut ditt liv utan att utgöra en risk för dig själv och andra. Men du kan inte vara ute bland människor längre.
Nej. Då hamnar vi i en förvaringssituation.
Ja. Och det är ju lite så Norge funkar till exempel. De har ju inte livstidsfängelse. Utan maxstraffet där är 20 år, 25 år, något sånt. 21, ja, där kring. Men de har ju en regel som säger att om det bedöms att personen efter avtjänat straff riskerar att fara illa ut på grund av det brott han eller hon har begått, så kan man dömas till förvar på obestämd tid. Och det är ju vad man har gjort med Breivik till exempel. Att han kommer ju typ aldrig att komma ut, för att man vet att samma sekund som han blir utsläppt så är det ju någon som kommer knäppa honom. Så att han kommer ju mest troligt sitta i sin lilla isolerade lägenhet för all framtid. Men han är ju bara dömd till maxstraffet egentligen. Och därefter förvar.
Jag tycker det är lite märkligt sätt att göra det. För det är ju lite så här, det är ju typ livstid. För alltså det är ju liksom att de har delat upp det i typ två sekvenser på något sätt. Jag vet inte.
Jag tror att det är att när han väl, alltså under tiden han sitter nu dömd, så är det vissa regler han måste förhålla sig till under tiden som dömd. Vad gäller att han måste delta i vissa aktiviteter, han måste gå i skola eller man måste göra någon form av syssla och sådana här saker. Men när han sen sitter i förvar, då gör han vad 17 han vill.
Antagligen, för förvaret är ju inte straff. Det är inget straff. Nej. Så även fast det uppfattas säkert som det. Men det är väl inte det som tanken att ska vara ett straff.
Nej, precis.
Nej, någon slags limbo tills de dör. Typ.
Ja. Och sen kan man ju, så är det ju många som tycker så att, ja, men låt han ta konsekvenserna då. Släpp ut honom. Är det någon som slår ihjäl honom, då får det väl vara så. Men det är, där får vi igen den här balansgången av vad samhället ska liksom göra för att ändå försöka skydda sina medborgare på olika sätt, även om det blir att ibland behöver skydda dem från sig själva. Det är ingen lätt gränsdragning så. Och det är ett fall som är svårt att inte bli berörd av.
Jag känner att jag gick in i mitt ganska torra juridik-mode bara. Så. Inte bli berörd, det är, bara.
Det är därför du är här, Hanna. Men det behövs. Det behövs ju det. Och inte minst när det är sådana här fall som verkligen slår på alla emotionella strängar som man har. Och just i alla fall för mig, eftersom att Lotta liksom har varit så närvarande i det. I och med liksom bilder och sånt som hon har tagit på sig själv och på något vis. Ja, men sagt, händer det mig något så ska ni ha de här liksom. Och då behöver man ha, vi kan ju inte bara fortsätta spela på de emotionella strängarna, utan vi måste ju ha något att förhålla oss till också. Det är ju därför vi har juridiken liksom. Så att det behövs. Men fasiken, det är inte, även fast det här inte är något nytt som vi var inne på, och även fast det finns alldeles för många fall och relationer som ser ut precis så här och kommer att se ut så här också, så är det ju någonting med tydligheten i det här fallet, tror jag, som gör att man liksom, nej men det stannar ju hos en.
Precis.
Ja, men verkligen. Också att se någon försöka, man ser någon försöka klara sig liksom. Försöka komma ur det här med livet i behåll, och så går det inte. Jag har ju sett hur många liknande fall som helst som skulle kunna varit exakt samma fast med en annan utgång. Så att det är som ni säger, det är inte unikt på något sätt.
Nej, och det kan man också tänka att när man är så här, nu har vi liksom rabblat upp skador och en del detaljer av vad han utsatte henne för och sånt som man kanske ryggar tillbaka från. Men där är liksom min inställning till dels att lyssna på den här typen av poddar, men också att faktiskt sitta och läsa såna här dokument och handlingar som man gör, är att jag känner att någonstans är det så här verkligheten ser ut, och det är det här vi befinner oss i. Och jag vet inte, jag känner att det är mitt ansvar som medmänniska eller på något sätt bara en del av det här samhället att faktiskt ta del av den skitiga, vidriga verkligheten av hur personer som drabbas av det här faktiskt har det. Jag känner liksom att det är min skyldighet att inte rygga undan från det, utan att jag ska titta på de här bilderna och jag ska lyssna på det som Lotta berättade att hon blev utsatt för. Därför att vi måste se precis hur det här ser ut.
Ja, och jag bara tänkte på det Paula pratade om innan också, om att det är inte så mycket att lära sig från det här. Men om det är någonting man ska ta med sig, så är att samhället inte inte har de förutsätt, eller så här, nu ska jag formulera på något sätt. Vi behöver kunna ge personer som Lotta de verktygen och det stödet för att hon ska kunna ta sig ur när hon börjar försöka. Och jag tänker på exempelvis det här med skyddat boende. Hon kunde inte ta med sin hund. Det låter som en liten grej, men jag menar, jag bara tänker själv. Jag skulle aldrig lämna Ulla. Liksom. Det gör man inte. Så att det är sådana typer av grejer. Det finns så mycket mer att göra när det kommer till den biten.
Ska vi ta och dyka in i någon... Har du någon snackis, Paula?
Nyans.
Ja, snabbis. Alltså det är snabbis och snabbis. Vi får försöka hålla den kort. Men det går ju inte att göra ett avsnitt just nu och så inte prata om koranbränning. Det är ju den stora snackisen för närvarande. Så enkelt är det. Och då tänker inte jag att så här, prata så himla mycket om att elda eller inte elda böcker. För det är ganska sekundärt. Utan det som händer är ju en helhet. Och det som blir nu, det är ju det här juridiska. Alltså att folk inte förstår hur polisen kan ge tillstånd till någonting som liksom måste vara hets mot folkgrupp. Och där är det ju så krasst att polisen får ju inte neka tillstånd annat än med hänvisning till allmän ordning. Så att, och det har de ju gjort tidigare, och det hade de kunnat gjort nu också. Det vill säga som det är, liksom, att ja, men gör det vi den här grejen så är det jättestor risk att det kommer bli upplopp och problem, och det är inte säkert att polisen kan hantera det, så därför säger vi nej. Men som jag ser det så här finns ett problem med den grejen också. Alltså att polisen nekar på de här grunderna. Och det är ju att de här hatkampanjerna, det är ju inte de som hamnar i fokus då. Och varför de är fel och varför det är ett problem att gå ut och propagera emot islam och emot muslimer. Och som Paolo Dan gör, liksom att han säger ju liksom att Norden måste bli rensat ifrån islam. Och enda sättet att rensa Norden från islam helt, det är ju att också rensa bort muslimer. Alltså han pratar liksom om en folkrensning. Ja. Och den bilden kommer ju inte fram om man säger att nej, men problemet är inte att han säger hemska saker. Problemet är att människor reagerar på de här hemska sakerna. Och det kan inte polisen hantera, så därför måste vi säga nej. Samtidigt så får inte polisen neka med hänvisning till att han mest troligt kommer begå någonting brottsligt. Utan det enda polisen får göra, det är ju möjligtvis att stoppa där och då och säga att ja, men nu går det här över i någonting som är inte tillåtet, därför kan vi avbryta det. Eller anmäla i efterhand och så får det bli en polisutredning på det. Vilket fortfarande innebär att människor måste stå och höra någon säga att ni borde inte få finnas i det här landet. Eller ni borde inte få finnas överhuvudtaget. För han har ju i andra sammanhang sagt att hela världen måste rensas ifrån islam. Så att det är inte så att han egentligen vill stanna vid Norden, även om det är där han lägger fokuset för att vi är i Norden. Utan han vill ju liksom att hela världen ska rensas på muslimer och förbjuda islam och sådär. Så. Och ja, det är mycket upprörda åsikter. Det är mycket, mycket olika typer av debatter. Det är förslag på att man ska göra det olagligt att bränna Koranen i sig, vilket jag inte håller med om är en bra väg att gå. Däremot så behövs det en rejäl översyn av lagen om hets mot folkgrupp. Och det behövs en rejäl kunskapshöjning hos både polis och rättsväsendet i stort kring vad som är hets mot folkgrupp, så att man faktiskt ser den här helheten. För nu blir det sånt himla fokus liksom på den här att bränna Koranen och bara, nej, men att elda en bok kan inte utgöra hets mot folkgrupp. Man bara, nej. Men gör man det på det sättet han gör, i det sammanhang han gör det, ihop med de ord han säger, då är det hets mot folkgrupp. Och där har vi ett jätteglapp i hur lagen tillämpas just nu och i kunskapen. Och det behövs verkligen. Det behövs en uppdatering, det behövs en förändring.
Får jag fråga en sak?
Nej.
Jag håller helt med. Jag gissade på det. Paula, jag håller helt med dig vad du säger. Spot on på den. Det jag funderar på. Vet man vad han sa när han höll den här demonstrationen och brände Koranen och så? För det har inte jag riktigt förstått. Jag vet ju vad han vill. Det har jag läst om hans åsikter och det han vill. Men jag har inte hört någonting om vad han sa där och då. Vet man det?
Jag har sökt, men inte kunnat hitta än så länge, någon inspelning av de faktiska talen. I Jönköping gick det ju lugnt till, så där borde det kunna gå att få tag om någon har spelat in. Jag ska försöka rota lite i det eftersom jag ändå känner en del Jönköpingsbor, inklusive några som var på plats. Om det är någon som faktiskt har spelat in vad han säger. Jag har kunnat hitta en inspelning från en tidigare manifestation för ungefär en månad sedan. Som inte alls blev så uppmärksamma, för då hade han inte gått ut med att han var på ingång. Och det är antagligen därför han har varit mycket mer öppen den här gången. Med var han har sökt tillstånd att nu kommer han att komma och sådana här grejer. För att han vill ju att det ska vara många som vet om det. Han vill att det ska bli upprört. Många som kommer och skriker och så vidare och så vidare. Det är ju det han liksom är ute efter. Så, men den som var liksom lugnare då, där hade spelats in, då står han ju och pratar om typ att i islam så säger man att Mohammed är den yttersta människan, att man ska vara som Mohammed. Ja, men Mohammed hade sex med en 9-åring, alltså måste man vara pedofil, därför är muslimer pedofiler. Och så spinner han vidare på det liksom, och därför är islam en farlig religion och vi kan inte ha det, den är inte förenligt. Alltså han pratar om att det är inte förenligt med nordiska värderingar och traditioner och kultur med islam. Det funkar inte. Han menar på att han säger någonting om att i muslimer eller liksom i den islamska tron så är man väldigt våldsam. Man tror på att lösa konflikter med våld. Och vi i Norden, vi har slutat med sånt. Vi använder inte våld mot varandra längre. Vilket är jättekul att säga i det här avsnittet, där vi vet att det är någonting helt annat. Det finns definitivt väldigt, väldigt nordiska människor som använder våld mot andra. Men han försöker liksom få det till att det är någonting unikt för typ muslimer. Han säger också att hade det inte varit för muslimerna så hade vi inte haft några gruppvåldtäkter. Gruppvåldtäkterna fanns inte tidigare i Norden. De började komma för en 20 år sedan i samband med att vi började få en större muslimsk population. Och så vidare. Och jag tycker att det är helt absurt att detta inte faller under hets mot folkgrupp. Eller liksom inte verkligen blir prövat som det. För att polisen vill liksom inte utreda det ens en gång.
Nej, det är ju helt, helt fel. Eller ja. Jag vet inte juridiskt, men det borde ju ingå i det. Och om det inte gör det så är det ju en tydlig signal till att politikerna måste rätta till det här. För att, jag menar, det är ju så uppenbart ett hatbrott. Det bara dryper av det. Den enda liksom, inflikning jag har som kan man vara värd att fundera på är just det här att det är ju ganska stor betydelse vad han faktiskt säger i samband med koranbränningen. Så, för det du berättar om nu, Paula, det är ju absolut sånt som jag tänker borde ingå i hets mot folkgrupp. Men vi vet ju inte vad han har sagt på de andra. Och jag tänker att man kanske får vara lite försiktig med att ja, vi vet ju vad han har för åsikter. Så, men det är ju inte... Han har
alltså
ju...
Jag
försvarar inte honom, jag måste bara säga det. Jag bara försöker just så här med nyans att så här, juridiskt så är det ju skillnad på vad hans åsikter och vad han sen säger. Så att man kan inte bedöma för hans åsikter, men beroende på vad han säger sen.
Jag kan bara säga att just den här grejen som jag hade sett och där han säger de här grejerna, då inleder han med att bränna en koran. Så att det är liksom en av hans
typiska
koranbrännings. Så det är antagligen typ samma grejer som han säger. Nu då, när han åker runt och bränner koranen. För att det är samma typ av aktion. Och han har ju gjort det här jättemånga gånger. Och i Danmark har han blivit dömd. Vid åtminstone två olika tillfällen. I samband med koranbränningar. För saker som han har sagt då. Eller ja, i Danmark har han inte bara bränt koraner. Där har han pissat på koraner också. Och gjort lite andra grejer för att ha lite kreativitet i alla fall.
Jag måste bara säga att jag tror inte att det är helt uteslutet. Att han kommer få ta rättsliga konsekvenser för det här. Det är ju,
nej, jag tror inte det heller.
Vi får se hur det blir, men jag hoppas det. Och om det inte blir det så hoppas jag att man gör en lagändring.
Jag tycker bara att det är så himla talande och typiskt det här med hur det från vissa håll och diskussioner har reducerats till att problemet är koranbränningen i sig och att lösningen då på hela det här problemet handlar om förbud av att bränna religiösa skrifter eller Koranen enbart specifikt. Jag tycker att det blir så talande över hur man, ja men ni vet de här, alltså hela anledningen till att vi har den här podden med det här svartvita, de här lätta, snabba lösningarna på problem som inte är lätta på något sätt utan som har en massa olika facetter och som vi måste hitta bra sätt att förhålla oss till, därför att en lagändring där man förbjuder någonting som det här får oerhörda konsekvenser åt andra håll. Men att man inte riktigt, det går så snabbt och man måste liksom vara snabbt ut och markera och visa ställningstagande så att man tar sig inte tiden till att liksom reflektera kring det. Jag tycker att just den biten är väldigt talande för hur diskussioner kring sånt här brukar kunna bli på sociala medier.
Mm. Ja men precis, och grejen är ju att börjar man sikta in sig på de här specifika typen av handlingar och säga, men nu ska vi inkludera uttryckligen i lagen att man får inte bränna religiösa böcker. Alltså jag förstår varifrån det kommer. Problemet är ju bara att ja, men då gör han någonting annat istället. Får han inte bränna den, ja, men då kommer man börja kissa på dem igen. Ja, då måste man uppdatera att man får inte förstöra religiösa böcker. Nej, nu får jag inte förstöra en koran. Ja, vad inbegriper då att förstöra den? Får jag ställa mig och typ klottra på varje sida i boken? Eller är den förstörd då? Eller får jag ställa mig då och typ bränna en burka? Eller en hijab?
Det blir ju lite också det här att när man gör en grej så är det ju lättare att man liksom, som du säger, bygger på vad blir nästa steg och nästa steg. Så, och att det blir mer och mer som förbjuds. Så det är ju ingen utveckling som vi vill ha, tänker jag.
Och det känns nej, som att... och man kommer ju fortfarande inte åt problemet av kontexten. Alltså, vad är det för kontext han gör den här bokbränningen i? Det kommer man ju inte åt genom att bara säga du får inte bränna Koranen. Nej, men då kanske nästa gång då bränner han inte Koranen, men han står och säger samma skit fortfarande. Och så säger man så här, ja men det här är ju hets mot folkgrupp. Nej, det är inte hets mot folkgrupp, han bränner ju ingen Koran. Eller han gör ju ingenting annat sånt här för att visa sin missaktning. Han säger bara saker. Alltså, det går bara runt i en cirkel för man kommer inte åt grundproblemet.
Får jag fråga vad ni tänker på? För att jag tycker att det faktum att han bränner Koranen under Ramadan. Jag tror att det var i närheten av en moské i någon stad. Tycker ni att de, oavsett om man inte skulle säga någonting, om man bara gör de grejerna, tycker ni att det är ett hatbrott? För att jag vet inte, men jag lutar mot att det skulle kunna vara det. För att det är så uppenbart riktat mot att kränka. Alltså det är uppenbart att det är ett försök att kränka.
Men där tycker jag att det kan jämföras med det här en konstnär typ som gjorde sådana Cyklon B-ampuller, alltså fejkade typ i papp. Och så ställde han dem utanför en synagoga. Jag tror att det var han i alla fall. Två stycken bara så. Han sa ju ingenting. Det fanns ingen text till eller någonting. Han har bara ställt två Cyklon B-ampuller utanför en synagoga och lämnat dem där. Och det räknades som hets mot folkgrupp. Vilket jag tycker är fullständigt rimligt. Och där känner jag att ja, men det är där kontexten kommer in. Hade Paludan stått på midsommarafton i en liten skogsdunge någonstans ingenstans, bränt en koran och slängt upp en film utav det på YouTube. Ja men, vem fan bryr sig? Det ska inte räknas som ett hatbrott. Men att göra det på Ramadan och i områden där han vet att det är mycket invandrare och kan anta en högre population av muslimer än om han hade gjort i Stockholms innerstad. Den kontexten, det är ju där problemet hamnar. I Jönköping så sökte han tillstånd om att få stå precis utanför moskén men blev nekad och fick stå på torg i närheten istället. Alltså att det här att han försöker söka upp muslimer för att stå så nära dem som möjligt, bränna deras heliga bok, det är ett hatbrott. På grund av kontexten. Inte för att han bränner boken i sig, men hur han gör det. Och det är där det behöver komma till någon form av förändring i hur man tolkar hets mot folkgrupplagstiftningen. Liksom. För nu är den alldeles för snäll tolkningen.
Jag tänker också att nu när han använder sin yttrandefrihet för att kränka andra, då så tas ju muslimers yttrandefrihet och rörelsefrihet på ett sätt ifrån. Alltså de får ju sin rätt begränsad av att han utövar sin. Och det är ju en sån här återkommande grej som man måste avväga. Men i det här fallet så är det ju, tycker jag, helt fel avvägt att han kan göra på det här sättet.
Precis, och jag hoppas verkligen att det blir rättsligt efterspel så småningom. Det är ju inte ut, alltså, polisen har ju inte anmält honom för något av de här grejerna än. Men det är ju inte uteslutet att de kommer göra det som var på plats och hörde vad han sa och hur han betedde sig. Men de är väl lite sådär upptagna just nu med alla som de har gripet för våldsamt upplopp och sådär. För det ska ju också utredas och lagföras och bli det ena med det andra kring. Så att det kan komma. Så att det faktum att det inte har kommit någon polisanmälan från polisen själva ännu, eller vad jag vet, någon privatperson, behöver inte betyda att det inte kommer komma anmälningar. Eller att det inte kommer att innebära ett problem för honom. Bra! Nu fick ni ett jättematigt avsnitt. Det här blev det längsta hittills. Men så går det ibland.
Mm.
Det fanns mycket att säga.
Ja. Känner vi att vi har fått ur oss allting?
Nu får vi springa och rädda hundar och familjer som ballar ur här olika
lokanter. Ja, precis. Jag tvingade mina att försöka stanna ute i sandlådan. Jag tror att de vill komma in nu. Så att...
Ja, jag har mutat och skrikit på min familj. Så att jag ska väl gott göra det på något sätt.
Ja.
Men,
det var jättetrevligt, hörni.
Det var det, och det var tredje avsnittet av Nyans, och vi hoppas att ni vill hänga med oss även från över och kika in på vår Instagram, skriv till oss där, kommentera, diskutera, tipsa, och så hörs vi igen nästa gång.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.